All helgonadagens heliga evangelium enligt första årgången är från Matteus evangeliets femte kapitel, de 12 första verserna, som vi lyssnar till i Jesu namn. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Fader, lär oss idag att vi inte ska se på oss själva och på våra brister eller förmenta förtjänster, utan se vilken salighet du har att ge oss genom din son Jesus Kristus. Öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Vi lyssnade redan till predikotexten från Matteus evangeliets femte kapitel, inledningen till bergspredikan. Vi firar Guds helgon. Ordet helgon är förknippat med missförstånd. Kanske främst för att den romersk-katolska kyrkan har en metod att upphöja vissa människor till helgon. Först är det en lång process där man ska saligförklara och sen så kan man ytterligare helgonförklara människor. På grund av vad de har gjort, och det fordras ju också att de ska göra under. Det här är alltså människors beslut att göra helgon, men så är det inte alls med Guds helgon. Det finns sådana också som menar att alla döda är helgon. Många firar den här helgen som alla dödas dag. Man hör ibland sägas att någon har blivit en ängel när de har dött. Och så menar man alltså att den som dör automatiskt blir en ängel i Guds himmel. Då har man grovt missförstått Guds ord. Det är ingalunda så att alla som dör kommer till himlen. Tyvärr. Det har Jesus själv sagt. Jesus lär tydligt att många ska gå bort till evigt straff, till förtappelse, till helvete. Det är långt ifrån änglarna. Nej, vi ska tänka på helgon i en annan mening. Jesus undervisar oss i dagens evangelietext om helgon. Och de som han förkunnar prisar som saliga är Guds helgon. Vi ska försöka komma underfund med vilka det är med hjälp av texten och också några andra bibelord som vi ska se tar upp samma sak. Först ska vi notera att Jesus talar till sina lärjungar. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Dem syftar på lärjungarna. Några av oss var kanske med på 70-talet när arkeologiprofessor Aapeli Saarisalo höll en kurs och bland annat tog upp det här stället. Han var ju väl förtrogen med förhållandena i Palestina. Och han sa att när man går upp på ett berg så går man inte för att få en stor utsikt och, nå, och kunna se många människor, utan där är det buskar, där är det oländigt. Och det att Jesus gick upp på berget berodde på att han ville vara ensam med sina lärjungar. Så menar Saarisalo. Matteus säger ju att han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom och han började undervisa dem. Nu betyder det ju här inte att det inte kan ha funnits en skara människor också som var lite längre bort och som kanske lyssnade till vad han sa. Men det är viktigt det här att poängen är att han riktar sig till sina lärjungar med de här orden. Det här är inte ett budskap som går ut till världens människor i allmänhet för att undervisa dem om hur de ska bete sig i samhället. Nej, det här är en förmaning om hur hans lärjungar ska bära frukt. Och sen framförallt att förklara vilka som är saliga. Jesus talar inte om att hur vi ska komma in i Guds rike här. Hur vi ska bli Guds barn. Utan han talar om hur lärjungar ska leva. Lärjungarskapets följder och villkor. Hur man lever en rätt gemenskap med vår himmelske far. Saligprisningarna blir därför dels en rannsakan för oss, där vi frågar oss hur vi har levt, om det är så att det här kan tillämpas på oss, och där vi då kommer fram till vi är inte saliga i det vi gör. Vi har ingen salighet i oss genom att berömma oss av det vi har gjort. Precis tvärt emot vad den romersk-katolska kyrkan lär att helgonen har berömmelse i. Men de här orden blir också evangelium. När vi ser att lagens krav är uppfyllda i Jesus. Och att han ger oss en salighet utan vår förtjänst. Då får vi en glädje i att följa honom. Och ta på oss de villkor som lärjungaskapet medför. Här handlar det om helt andra prioriteringar än det som världens människor strävar efter. Att Jesus riktar sig till lärjungarna ser vi också av det som han undervisar efter vår text. För där säger han, ni är jordens salt och ni är världens ljus. Det kan han ju inte rikta till världsmänniskorna. Det här är förmaningsord som han riktar till dem som redan är hans efterföljare. För att de ska förstå hur de ska leva rätt och förhärliga hans namn bland medmänniskorna. För att vårt ljus, vi som är kristna, ska lysa på ett rätt sätt i världen. Vad är det att vara salig? Det ordet förknippar vi vanligen med en känsla. Sällhet sägs det också med ett annat ord. Det kan upplevas som att det ska vara en lycka, ett lyckorus kanske rent av förknippat med det, när man känner sig salig. Och det är att notera att det här ordet här används oberoende av känslorna. Därför att i många av de här saligprisningarna så handlar det ju om en situation där man är långt ifrån lycklig och glad. Istället suckar man, upplever svårigheter, hunger och törst. Och det är oftast inte så roligt när människorna hånar och förföljer oss och ljuger om oss. Ingalunda är det förknippat med en salig känsla över att tänka att allt är så bra. Det är många gånger möda och svårigheter. Men den här saligheten ligger på ett djupare plan. Ett plan som överskuggar de yttre känslorna. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Nu säger Jesus inte här att man automatiskt är salig om man är fattig. Det kan vara väldigt jobbigt att vara fattig. Vi lär oss av skriften att de som har av denna världens goda ska dela med sig åt dem som är fattiga. För det är inte en situation som vi automatiskt ska vara nöjda med och lovprisa att vara fattig. Lika galet är det att säga att den som är rik är osalig. Eller att det är fel att vara rik. Jesus lär att det är svårt att vara rik och komma in i himlen. Paulus skriver att pengarna, eller framförallt begäret efter pengar, är upphov till mycket ont. Ja, till allt ont. Men det här beror inte på pengarna i sig, utan på att vi frestas att söka världens goda framför himmelrikets goda. Här handlar det om att vara fattig i anden. Det beskriver en människa som inte har något själv att berömma sig av. Det är en som suckar över sig själv, sin synd. Som publikanen i templet ropar till Gud att han ska förbarma sig. Hon behöver frälsaren. Om en sån säger Jesus, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. I den första saligprisningen lovar han att himmelriket tillhör dem. De är saliga och de är helgon därför att de har en skatt som är värd långt mer än alla jordens rikedomar. De är klädda i Jesu kläder och har därmed en långt större rikedom än några pengar kan skaffa. De har himmelrikets alla skatter. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Då det har skett svåra olyckor, som för ett 20-tal år sedan i Estonia-katastrofen, eller för kanske 10 år sedan drygt i Sydostasien i tsunamin, så söker sig människorna ofta till kyrkor. De söker tröst i oerhörd, outsäglig sorg och förtvivlan. Vilken tröst får de? Ofta får de ingen tröst alls, utan bara ett ytligt försök att säga att Gud nog vill alla människors väl. Man kan säga att Gud är med oss och älskar oss mitt i det svåra, men sällan säger man något om att olyckor och svårigheter också kan vara Guds sätt att visa att vi är på fel väg. Jesus sa en gång med anledning av en svår olycka, enligt Lukas 13, om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. När Gud kommer med sin hårda lag, så vill han visa oss hur viktigt det är att vi i all vår nöd och sorg söker oss till honom och söker hans tröst, det vill säga att vi tar emot evangeliet om Jesus Kristus och hans frälsning. När vårt samvete anklagar oss och får oss att sörja över vår synd, då är evangeliet om den frälsning som Jesus vann åt oss och åt hela världen på korset en verklig orsak till glädje. Den sorgen efter Guds sinne, för den leder till glädje. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Då man talar om arv, handlar det oftast om att bevaka rättigheter i fråga om jordiska ägodelar. Sånt leder ofta till strider, kanske också till rättstvister. Det finns sagt en del om sådant också i Bibeln. Paulus skriver i 1 Korintsebrevets 6:e kapitel. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre än oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Det här är precis i linje med det som Jesus undervisar senare i Matteus 5:e kapitel. Om någon slår dig på den ena kinden, vänd den andra till också. Om någon vill att du ska gå en mil med honom, gå två. Och vill någon ta ifrån dig ett klädesplagg, ge honom ett annat också. Ödmjukheten består i att lämna saken till vår himmelske far. Inte att kräva ut vår rätt. inte att gå till rätta med andra. Vår himmelske far kommer ju att se till enligt sina löften att vi får ut vår rätt. Han säger ju, Jesus säger senare i bergspredikan, sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Börja alltså i rätt ända, så ska det som du har försakat tillfalla dig, fast det inte sker på det sätt eller vid den tidpunkt som du själv väljer. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Många gånger upplever vi att den som handlar orättfärdigt har framgång i allt. Den som fuskar med skatten och arbetar svart har gott om pengar. Den som intrigerar och lyckas komma upp sig med inställsamhet och lögner har framgång. Medan den som vinnlägger sig om sanning och rätt ofta verkar hamna på efterkälken. Det här plågade också psalmförfattaren Asaf, som i 73 psalmen skriver: jag var nära att stapla med mina fötter, mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de övermodiga väl. Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull. De kommer inte i olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Denna hunger och törst efter rättfärdighet kommer att belönas i sin tid, det lovar Jesus. Särskilt gäller det en sådan hunger som utgår från självkännedom, att vi inte lever så rent och rätt som vi borde. Då vi anklagar andra för orättfärdighet, så borde vi ju, får vi ju med skam erkänna att inte heller vi själva lever rättfärdigt. Men vi skulle vilja göra det. Det rätta botemedlet är att vända oss till Jesus, som har levt rättfärdigt och rent i vårt ställe. Han bytte med dig och mig. Han ger oss den rättfärdighet som vi inte kan skaffa oss själva. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Jesus lärde oss vad barmhärtighet är. Genom liknelsen om den barmhärtige samariten visar han hur vi ska ta oss an medmänniskor som i vår väg har hamnat i nöd. Han undervisade oss om att vi ska älska våra fiender, inte förakta och hata dem. Han lärde oss att vi inte ska hämnas en oförrätt, utan som han visar godhet när vi möts av elakhet. Vi ska bemöta onda ord med vänlighet. Vi ska göra gott utan att fråga om vi får godhet tillbaka. Och när han ska möta oss på den yttersta dagen kommer han att visa på hur vi har handlat mot våra minsta bröder. Han ska visa bort dem som har tänkt på sig själva och inte sett sin broder hungra eller törsta eller sakna bostad och kläder. Men ett barmhärtigt handlande följer av tron. Det är lönlöst att försöka göra så för att få beröm för det. Då går det, blir det till dom för oss, som det blir för dem som Jesus satte på sin vänstra sida. De som trodde att de hade gjort allt det goda och som Jesus förkastade. Allt vi gör är nämligen besmittat av synd. Kommer vi fram med det vårt eget inför Gud, så håller det inte mot. Det är bara det som gör sitt tron som räknas som rättfärdigt, fullkomligt och gott. Därför är det enda sättet att lära sig att vara barmhärtig, att söka sig nära in till Jesus, låta honom fylla oss med sin barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Vem har ett rent hjärta? Fritt från begär och onda tankar. Ingen enda av oss. Följaktligen borde ingen av oss kunna få se Gud. Nej, inte om vi kommer inför honom ensamma. Men det behöver vi ju inte göra. Vi får komma med Jesus. Då han är med oss och täcker över vårt onda hjärta, så är det rent i Guds ögon. För Jesus skull får vi frimodigt komma inför Gud. Och sen på den dagen när han kallar oss hem får vi öppna våra ögon och se Gud själv i hans härlighet. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Vanligen tror man att de här orden handlar om en yttre frid. Det som vi på svenska ofta skriver fred. Men det handlar inte om det. Jesus har ju talat om att det måste bli ofrid. Men till det yttre när vi har frid med Gud. Han talar om splittring i familjer. Lite senare säger han att vi ska bli hånade och förföljda. Det är ju min sanning ingen yttre frid. Visst handlar det också om att vi som kristna strävar att hålla fred med alla människor. Så långt som det beror på oss. Men den freden utgår från vår frid med Gud. Den bär frukt på det sättet att vi inte vill vara fiender med människor. Vi vill inte känna bitterhet i vårt hjärta. Vi vill gå till den som vi upplever att vi inte har det rätt ställt med och göra upp. Det lär ju Jesus oss rent konkret då han påminner oss om att vi ska göra upp med en broder innan vi går till altaret. Vi ska inte leva i ofrid, sådan ofrid som beror på oss. De som skapar frid ska kallas Guds söner, står det egentligen. Det är översatt i folkbibeln med Guds barn. Men det här att man ska kallas Guds söner, det har en ännu djupare betydelse än att kallas Guds barn. Därför att sönerna var de som ärvde på Jesu tid. Guds söner är de som får ärva himmelriket. Det som vi brukar säga, att få komma till himlen. Grunden för det är inte hur vi har lyckats skapa frid, utan det är, grunden är den frid som Jesus skapade för oss när han på korset tog bort det som stod emellan oss och Gud. När han dödade ovänskapen. Nu är vägen öppen. Och den vägen vill vi att andra också ska hitta. Därför vill vi skapa frid. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man ju profeterna före er. Här har vi en dubbel salighet. Den understryks genom att repeteras en extra gång. Det här är den mest motsägelsefulla av saligprisningarna. Det är inte lätt att ta till sig det att man är salig när man är mitt i förföljelse. Många människor lider förföljelse idag. Vi upprörs över hur extrema islamister bränner kyrkor, mördar och våldtar kristna. Det finns rent av stater som utmäter dödsstraff för att man vittnar om Jesus. Vi ser hur dessa förföljda i skaror försöker ta sig till friheten och hur de värderar friheten större än de enorma risker det medför att packa sig i fullpackade båtar och ta sig över Medelhavet där många drunknar. Vi har inte behövt pröva på sådana förföljelser än. Ingenting är säkert ens för oss i det urgamla kristna Norden. Det finns tecken på att förföljelser kommer också här. Och en typ av förföljelse finns redan här och nu. Den får vi uppleva om vi tar konsekvenserna av vår tro. Så att människor vänder sig bort från oss, talar illa om oss, hånar oss, ljuger om oss. För den som upplever smärtan i detta och som kanske har mist gemenskap med familj och släkt är Jesu dubbelt upprepade saligprisning en väldig tröst. Gläd er och jubla. I Lukas version så står det rent av hoppa av glädje. Om man hoppar av glädje, då är det inte bara någon ytlig svag känsla, utan då är det verkligen ett porlande inifrån som man inte kan låta bli att undertrycka. Det är precis raka motsatsen till att bli deprimerad och tappa frimodigheten. Tänk att anses värdig att uppleva samma frukter av vår tro som profeterna och Jesus själv. Det är en lön. Och Jesus säger dessutom att han ska ge en ännu härligare lön i himlen. Rosenius beskriver den här situationen som Guds barn befinner sig i, så väl i den psalm som vi snart ska sjunga. O, vilka under helgonen är. Leva i salighet, sucka så tungt. Är så höga, se det så föga. Bo i Guds borg, men ha sällan det lugnt. Ja, så är det när vi ser på oss själva och på vår egen situation i världen. Då suckar vi. Då ser vi sällan någon salighet. Men när vi ser uppåt och ser vilken salighet Jesus har vunnit åt oss genom sitt rättfärdiga liv och sitt lidande och död, då ser vi det som Paulus beskriver i Romarbrevets 8:e kapitel. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Bevara den härligheten för dina ögon när prövningarna slår till. Och du är salig för Jesus skull, för det vill han. Amen. Herre, tack för att du låter oss få vara dina helgon för Jesus skull. Hjälp oss att leva så att andra i vår närhet skulle prisa dig för det som de ser genom oss. Äran för allt detta ska endast du ha, käre Herre Jesus. Amen.